Välkomna till gudstjänst idag, den här vackra vinterdagen när vintern fortfarande håller sitt grepp om oss. Idag är det ju Jungfru Marie bebådelsedag och det uppstod lite förvirring för att i en väggalmanacka som vi hade så stod det att nästa söndag var det Jungfru Marie bebådelsedag. Men i kyrkoårets ordning så är det idag. Nästa söndag har vi ju palmsöndagen. Och det var väl så att tidigare så var Jungfru Marie bebådelsedag helgdag och inföll alltid den 25 mars. Så att därför så ligger det kvar i de almanackorna. Men som sagt, idag är det i alla fall Jungfru Marie bebådelsedag och temat för texterna och gudstjänsten idag är Guds mäktiga verk. Vi säger särskilt välkommen till Ragnar som kommer att predika för oss i gudstjänsten här idag.
Det är gott att få vara hos er igen. Det är ett tag sedan nu. Och åren går. Och vi med dem. Vi ska få läsa alltså den här texten. Ni har lagt märke till att de två första kapitlen hos Lukas, de är bara han som berättar om de här händelserna på det sättet. Annars är de ju parallella våra evangelier. På många vis återfinns berättelser hos de tre synoptikerna i varje fall. Johannes ser det gudomliga skeendet med lite andra ögon och berättar på ett lite annat sätt. Och hans evangelium, Johannes evangeliet, är ju en speciell gåva då till oss. Men Lukas också. Lukas är den enda av de fyra som egentligen inte är jude, men som står nära judendomen och lever tillsammans med det judiska folket och den judiska tron och kan allt sammans. Jag skulle kunna säga att han är palestinier, för det är han ju. Alltså, jag har funderat på, och nu är jag lite fri. Jag har funderat på hur kan han veta allt det här? Alltså, han har ju bestämt sig för, säger han i första verserna av sitt evangelium, att han har bestämt sig för att noggrant från början gå igenom alltihopa och i följd och ordning berätta om det. Han inser, och evangelisterna och den första kristna församlingen inser, att det här måste bevaras för att kunna återberättas. Och det är oerhört viktigt att de som var med Jesus berättar alltihopa, därför att detta är avgörande för hela världen och hela mänskligheten. Så det ligger ett oerhört allvar i det. Och han går med allvar in för uppgiften att skriva sitt evangelium. Han är ju också den enda som har två böcker, berättande böcker i Nya testamentet. Alltså, han har också skrivit Apostlagärningarna. Och det skulle vara mycket att säga om Lukas. Det skulle det vara. Men att han har alltså de här berättelserna. Och jag tänker mig då så här, att när han får kallelsen, för det tycker jag att det är, att skriva ner och går in i den uppgiften och har bestämt sig för att från början noggrant beskriva allting, då har han möjligheten fortfarande faktiskt att söka reda på Maria. Hon tycks vara vid liv då. Om vi säger att det kan vara på 40-talet efter Jesu födelse eller 50-talet. Lukas söker alltså upp Maria som troligtvis bor i någon av byarna runt Jerusalem och sätter sig ner och ber henne berätta allt. Och han ställer säkert frågor. Och då har Maria blivit så gammal att hon inte är blyg när man ställer intima frågor om hur allt gick till när hon blev med barn och födde Jesus och allt det här. Och det är också hon som kan berätta om Zacharias och Elisabet, som är ju släkt. Och det är ur denna intervju som vi äger dessa fantastiska berättelser i de två första kapitlen hos Lukas. De är något utöver det vanliga, och de står ju, som vi märker, Marias hjärta väldigt nära. Och detta förmedlar Lukas till oss. Och det är en rikedom att ha dem. Så när vi har stora högtider i den kristna kyrkan och församlingen, då läser vi ju Lukas, självklart, julevangeliet, som de flesta människor har hört. Och väldigt många kan, så när de hör det så känner de igen berättelsen precis. Och man tycker om den, så att i adventstid till exempel, och även efter julen, så kan man läsa den i gudstjänster och samlingar gång på gång på gång. Julevangeliet. Det är det andra kapitlet. Nu är vi ju det första kapitlet med berättelsen om bebådelsen, alltså budskapet att hon ska föda Jesus, som är änglabudskap till oss. Och texten som jag nu då ska läsa, den börjar med att ange en tid, nämligen sjätte månaden, och då är det Elisabet som ju ska föda Johannes. På samma underbara och märkliga sätt berättar Maria. Alltså utöver mönstret, för att Elisabet är för gammal för barnafödande, absolut. Men det berättas ju där om hur Elisabet väntar och vet att det är något alldeles särskilt med det barn hon bär. Och det är hon som är i sjätte månaden. För det börjar då med den 26:e versen i första kapitlet. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. man skulle kunna beskriva enkelheten omkring detta ohörda. En bergstrakt i Galileen, lite avsides, okänt för det stora flertalet, en trakt. Väldigt enkla människor, alltså det här bor inga furstar och märkligheter. Här är vanligt folk, strävsamt folk som lever i bergsbygden. Det är fårskötsel och lite annan boskap och det är lite enkelt jordbruk, så att man lever ganska bra. Det finns hantverk. Och här händer detta. Och det är två kvinnor som blir huvudpersonerna i ett skeende som Lukas får del av när han sätter sig ner och lyssnar till Marias visdom. Hon berättar så bra. Och hon berättar om allt det här personligt. De här två kvinnorna möts ju sen så småningom. Och de har mycket gemensamt. De är ju i olika generationer. Vi skulle kalla henne i den tiden gammal kvinna och en tonåring möts. De är släkt. Och jag skulle kunna säga att de tillhör samma församling. För det är vad de gör. Alltså det finns inom judendomen vid den här tiden en grupp, en gemenskap, ett stråk av den judiska tron som är väldigt tydliga med att de väntar på Herrens tröst, och de kallas så. Vi stöter senare på Simeon och Hanna i templet när man bär fram Jesus i templet. Det är en annan text, också Lukas, och där står det just om Simon att han väntade på Herrens tröst. Och de kallade så. En rest som intensivt väntar. Alltså tänker att få vara i en gemenskap som präglas och som till och med har namn av att vara förväntansfulla. Det är öppet men förväntansfullt i alla lägen. Det är någonting man väntar på. Såna är de. Det präglar dem. Och där finns de här två kvinnorna. Och det är klart, efter det som Maria här har upplevt, vem ska hon vända sig till? Hon har sin mamma, vad vi förstår av traditionen. Hon heter Hanna. Eller Anna, som vi säger. Och så har hon då Elisabet. Och på något sätt har de en särskilt bra förhållande, så att det är bra att träffa någon utanför den allra trängsta familjen men ändå står henne mycket nära. Och de träffas. Man skojat om lite grann att det var en kvinnokonferens i Galileens bergsbygd där två gravida kvinnor möttes och talade om mänsklighetens framtid. Det gjorde de. Vi har ju konferenser. Fredskonferenser. Miljökonferenser. Där i många stycken mänsklighetens viktiga frågor avgörs. Tänk om samtliga delegater i en sådan konferens vore gravida kvinnor. Då inser var och en att det skulle fattas väldigt mycket annorlunda beslut. Viktigare och starkare och mer framgångsrika beslut skulle fattas. Men vi kommer inte ifrån att den lilla konferensen med bara två gravida kvinnor i Galileens bergsbygd betyder allt för mänsklighetens och Guds skapelses framtid genom att där är kärnan. Där är i all den omgivande enkelheten och all den gåtfullhet som kan prägla den här, de här händelserna, så är där inlagt fröet till den utveckling som är Guds rike på jorden och in i evigheten. Så stort är detta. Ingenting mindre. Och det är detta som fascinerar och ger tro och glädje och lovsång till den kristna kyrkan och församlingen i evighet. Att Jesus Kristus kommer till oss. Så är det då Guds mäktiga verk som sker. Mitt i historien. Och det stora nu när vi några stycken här är samlade till en gudstjänst omkring Jesus Kristus, för det är vad vi är, ingenting mindre, så är det samma skeende. Och det är det som gör att de här orden, de bränner sig fast. Gud talar till oss på ett liknande sätt om och om igen. Mönstret är givet av Gud själv, och det upprepas, inte så att det blir ointressantare, utan mer och mer intressant för varje person, man eller kvinna, barn, ungdom eller gammal. Det har ingen betydelse. Av alla folkslag och folk och stammar och tungomål som finns i den här världen, så sker detta om igen efter samma mönster. Gud tilltalar oss, ger oss en kallelse, en livskallelse. Att Maria kunde ta emot den här hälsningen, det beror på att hon kände till Guds orden. Hon levde i den här församlingen som präglades utav förväntan och bars utav profeternas ord, inte minst. Och de gammaltestamentliga texterna, alltså hon var med som tonåring och levde med i texternas sammanhang. Och det är klart att Emanuels tecknet, som vi kallar det, som är återgivet då i Jesaja-boken kapitel 7, där den 14:e versen inte minst, där en ung kvinna ska bli havande och föda en son. Och ni ska ge honom namnet, vi läste texten här, Emanuel. Där berättas den i Samuelsboken. Men det är Jesaja som ger oss det här orden. Emanuel, Gud med oss. Alltså Emanuels tecknet. Det präglade den där församlingen, och hon bars av det, hon visste om det. Och hon visste också om orden som vi läser vid julen, ni vet, om hur kvinnan ska föda. Det är alltså det 9:e kapitlet i Jesaja-bok. Hans namn ska vara evig fader, mäktig Gud, fridsförste. Och det var ju så stora ord, till och med för Elisabet som var gammal och som hade en man som var överste präst i templet i Jerusalem och periodvis tjänstgjorde alltså i templet i Jerusalem. Hon följde det innersta utav den judiska tron och tillförsikten till profeternas ord och de heliga berättelserna som det folket äger i sina skrifter och som upprepas och upprepas och som föder tro och förväntan. Väntan efter Messias. Och här får hon alltså vara med om att en fläkt utav dessa väldiga ord och uttryck och sammanhang som är så levande för henne strömmar in i hennes hem, i hennes hus, och strömmar in mot henne och är riktat personligt mot henne. Du ska föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Och det betyder frälsaren, den som ska rädda. Och då är det känt. Hon känner igen det. Och hon blir rädd. Då kommer en mäktig hälsning. Om ni lägger märke till som bibelläsare så kommer den gång på gång. Var inte rädd. Det är liksom evangeliets hälsning till mänskligheten. När det brakar och dundrar, när allting står på spel, när allting bävar, kommer evangeliet till oss och säger: var inte rädd. Gång på gång. Men det behöver sägas. Vi kan verkligen vara rädda ibland. Som ni sa till barnen. Var inte rädd. Men det säger jag då alltså att det är oerhört viktigt för den kristna församlingen att den förstår att förmedla evangeliet, texterna, berättelserna om Jesus Kristus och allt omkring honom till barn, till unga människor. Och låta dem känna äktheten, dramatiken och kraften i berättelserna genom hela sin levnad. För Maria hade aldrig kunnat gå in med ett otvetydigt ja till livskallelsen hon fick om hon inte hade känt till skrifterna. Så tänker jag. När vi har en erfarenhet utav det här evangeliet, det gåtfulla miraklet, hans härliga ord, när vi nu då i vår kristna tradition själva ser kärleken som strömmar ut från Guds hjärta, gestaltad i Jesus Kristus, i hans lidande, hans död, hans uppståndelse och hans himmelsfärd för oss. När vi ser kraften i allt detta, den kraft som är i Jesu uppståndelse finns hos oss. När vi och hela världen och kristenhetens kyrkorna får ta emot den helige ande som gör att vi kan berätta. För berättelsen, den var inte möjlig att gå ut med i Galileens bergsbygd då. Alltså Maria kunde inte gå ut och berätta det här. Det skulle inte fungera. Det dröjer länge innan berättelsen kan berättas. Men vi får leva i den lyckliga tid där den helige ande har uppenbarat detta för oss så att den heliga berättelse kan återges. Nu kan den återges. Från släkte till släkte ska den föras, den ska återges. Varje generation har rätt att få höra det berättas. För det är möjligt att berätta det nu. Miraklet. Ja, Det får inte bli främmande då och långt borta, utan nära och verkligt. Och jag som är gammal tycker det är skönt att det är en överårig som också får det här och lever mitt i det här miraklet. Jag tänker på Elisabet och Zacharias. Det är bra att de är indragna i det, så att säga. Det här är inte en ungdomsfråga. Det är inte när man väljer yrke som man ska ta ställning till vilken livskallelse man har bara. Utan det är nu. I alla åldrar. För det här ska berättas. Jesus Kristus är född till jorden som det yttersta, yttersta uttrycket för Guds ofantliga kärlek. Det är omöjligt att beskriva, men vi ska berätta det. Och då är det enkla berättelser som är begripliga på ett sätt, men som är så gåtfulla att vi förstår att det är ett mysterium dolt i det. Det är det som är finessen. Den här berättelsen tillhör mänskligheten. Den är aldrig fråntagen någon, något folk eller någon kategori på något sätt. Den tillhör alla. Den kan ingen ta ifrån oss. Den gäller hela vårt liv. När tillvaron står på spel, när det gäller liv och död för oss själva, när vi ställs öga mot de yttersta frågorna, då, när bråddjupen står vidöppna, då behöver vi berättelsen. Då behöver vi undret. Då anar vi miraklet gäller oss. Och vi hör ordet: du är Herrens tjänare, tjänarinna. Vi förstår att det är ett stapplande försök till svar. Men det viktiga blir hos både Elisabet där borta i bergstrakten och Maria där i Nazaret: jag är benådad. Jag får en livskallelse och den gäller hela mitt liv, mitt sammanhang. Och den gäller evigheten, den gäller inför döden, så att jag behöver inte vara rädd. Var inte rädd när allting vacklar. Då får vi söka oss tillbaka till undret. Då får vi leva i det och känna och förstå att jag begriper inte allt, men nu överlämnar jag mig åt Gud. Ske med mig som du har sagt, så säger hon. Fantastiska ord av den unga flickan. Vad får hon sånt ifrån? Ja. Men hon berättar att det kände hon och det sa hon. Ske med mig som du har sagt. Hon förstod ju inte hur det skulle gå till. Hon förstod ju inte vad det skulle leda till egentligen. Men hon sa det i alla fall. Hon ställde sig till Guds förfogande. Ja, Maria har mycket att lära oss. Det är inte att undra på att en stor del av den kristna kyrkan sätter henne väldigt, väldigt högt och menar att hon är mellanhand mellan oss människor och Gud. Ja, det kan vi väl säga. Hon är egentligen en symbol för den kristna kyrkan. Det har hon blivit. En del kyrkor heter ju Mariakyrkan. Det är inte fel. Det är inte fel tänkt. Tänk för om vi är en kyrka som präglas av detta, att livskallelsen planteras där och att människor där jublande och bävande säger: ske med mig som du har sagt. Jag är Herrens tjänare, tjänarinna i allt mitt liv. Hon är ett föredöme och vi får glädjas åt henne. Och vi får inte upphöja henne över det mänskliga. Det är Jesus Kristus själv som är den högste. Det är han som är Herre över himmel och jord, över liv och död, över sånt här liv och evigt liv. Låt oss tro och förtrösta bara på honom. Amen. Gud, nu ber vi dig att vi får ta emot det här ordet på riktigt. Ta det in i vårt hjärta och leva av det, för att du älskar oss ju så mycket. Du gav din enda son för att världen inte skulle gå under, utan att vi skulle ha evigt liv i Kristus. Amen.